så hänger den sista lille och så drar den. Aj aj aj, för en kanon. Han tar det. Han tar det. Örjan Berger räddar. Aj, det är hoppfull historia.
Välkommen till podcasten Kommentator Bua och idag är motto nu kör vi. Jävlar.
Nu jävlar, ska vi se.
Nu jävlar, nu kör vi. Nu har vi alltså i tillägg till dig kära Bent och Ida Alstad som gör comeback nu, inte bara för Byåsen, men också för Kommentator Bua.
Ja, vi har vår favoritsvenska här egentligen.
Vår favoritsvenska från Uddevalla.
Kroppskultur.
Per Johansson, det er fantastisk trivelig å ha deg på rom 7001 i Stavanger. Velkommen.
Takk så mye. Det en fin utsikt her.
Fantastisk.
Det det faktisk.
Prosjektledelsen har jo skaffet seg selv selvfølgelig et hjørnerom.
Ja, jeg forstår. Ja.
Og innredet det om til et poddstudio. Nå du, altså du har jo, som de sier, du har jo seglet. Du har jo vært litt rundt omkring. Nå du jo nederlandsk landslagssjef. Och tog då alltså och radbrack Norge.
Ja, jag har ju faktiskt gjort det en gång innan. Det var ju för sig ett mästerskap när kungen satt på läktaren. Det var väl att jämföra med då. Att...
Det var
Lillehammer.
Lillehammer. Jag mötte dig i reception på ett hotell där också då Sverige kom skulle möta då Norge huvudrund EM i 2010 Håkonsal på Lillehammer. Och du hade alltså den bästa karakteristiken som någon gång är gitt av det norska handbollslaget för kvinnor.
Ja, det hade jag ju. Jag hade
jag sa
nej, ja, det gör ju att det är ett vackert monster. Ja. För det är svårt att inte gilla Norge på något sätt. De är ju liksom det är allting de är käcka och de är glada och så är de så förbannat bra på att spela handboll också och så är de så hemska på något sätt och grejen, ingången till den, det har jag nästan inte berättat för någon, det var att vi var nära att kanske inte lägga oss men att välja bort den matchen för att Norge kom ju då till det mellanrundan med typ 40 plus mål eller någonting så att vi fokuserade på det andra men i sista stund så bestämde vi oss. Jag tror att vi hade 13-6 i paus. Jag tror att det är nog kanske den bästa matchen jag har varit med om faktiskt som ledare. Så att det är alltid speciellt att slå Norge, det är det för att de är bäst.
Och det hade ju Sverige gjort alltid på herresiden men sjelden på kvinnesiden så du bröt en period då men det vackra monstret det är en fantastisk karakteristik Ida.
Jo, jag tänker man tar det som ett komplimang egentligen. Ja. Det är lite sån vi vill framstå lite så då vi tar den.
Men nu är du nederländsk landslagschef och Nederland hade alltså en seger i detta årtusende. För ditt Nederland nå vant med 9 mål. Så du är en sån sparkligt bort i Norge av och till då som svensk eller som inlagd nederländare eller vad?
Alltså holländarna pratar ju om att det var första gången man slog Norge sen boerkriget typ det stämmer ju inte riktigt men vi har ju i Sverige har vi ju det mot Frankrike och här har de ju det mot Norge och på alla nivåer egentligen ungdomslandslag och J-landslag också så är det samma slår aldrig Norge och jag tror att det är en träningsturnering men symbolvärdet är stort så att vi faktiskt kan göra det och det var viktigt för oss.
Det spelade bra också Bent.
Ja, alltså det var en fantastisk handbollskamp genomfört till de grader. Det var säkert ett Pers hjärte. Ett försvarsspel som var aggressivt, som varierade, som låste, som tacklade, som flyttade, som slåss på varandra. Så är det god fart i laget. Alltså Nederland har alltid varit god att kontra och det sa ju Per när vi snackade om det i Danmark på Golden League också. Alltså det trenger inte han att tänka på för det sitter på en måte i ryggmargen. Det önsken om att löpa. Och så har ni ju då med en god del stjärnor och en litt sån alltså ett litet generationsskifte så är det klart han har fått upp några spelare som är fantastiskt gode en Inger Smith som playmaker där en Dulfer som vi på något sätt syns var rart var med för några år sedan för att hon kunde till nöd stå bakover men ellers så var det egentligen bara armar och ben
så ja, stod ju bara på egen 6 meter med stylter och så ja, vaknade alltså, i vinden
så de har liksom fått det och det är lite som vi ser väldigt många andra städer och så när någon är borta så är det alltid någon som är väldigt god handbollsspelare som slår till igen och som kan då få den platsen som krävs för att de ska kunna slå till så det var morsomt att se Nederland det var självklart trist för oss som norrmän att se det norska laget men alltså de tappade helt fullt förtjänst med 9 mål mot ett lag som var minst 9 mål bättre ja, så all är det
ja jag tror vi trenger en på trynet av och till för att vakna lite grann och ge den till Nederland och dig Per det är egentligen bara ja, det är inte bara grejt. Fan, vad jag håller på med nu. Det är ju inte bara grejt, men det är grejt nog. Det greit nok, men, men vi har jo innkalt dere tre eksperter. Jeg jo bare ekspert på å prate. Dere jo eksperter på håndball, så vi skal jo gå gjennom EM-tipset. Men veien din inn som, som nederlandsk sjef, Per, for du, du har jo hatt en del klubber opp igjennom. Vi husker jo Sverige i EM-tid. Det endte jo med en finale som Norge vant og fikk en liten revansj for det tap i Håkonshall. Du har vært trener i Montenegro av landslag, nå i Nederland. Men du kom altså fra Russland og Rostov-Don. Og det må ha vært en ganske tung skilsmisse, for det var vel da altså invasjon i Ukraina som gjorde at det gode forholdet ditt der bare, ja, det gikk ikke.
Nej, det blev ingen bra skilsmässa. Det blev det inte. Vi vi tog ju beslutet jag och min fru att lämna. Vi bodde ju precis vid gränsen egentligen vid fronten och sen så hände det en massa saker under de två veckorna som skedde efter. Jag gjorde min första vecka i Holland och sen när jag vaknade upp där i Rotterdam på måndagen så var det tufft, va? Hur ska vi göra nu? Och jag valde att inte åka tillbaka, så jag är inte säker på om det var rätt, men det var i alla fall det beslutet som togs. Jag lämnade ändå de lite grann vind för våg då, va? Och så som jag är uppfostrad, det är lätt för folk att sitta bakom datorerna och tycka och tänka och hit och dit. Men jag hade nästan bott där i 2 år, det var mitt hem, jag hade alla mina grejer där och jag hade mitt lag där och det blev inte bra, va? Jag blev anklagad för att vara proryss i Sverige och förrädare i Ryssland liksom och så. Det var en tuff period. Då får man liksom, när det blåser upp så, så får man någonstans fundera på vem är jag egentligen och så. Det var en tuff tid, var det faktiskt. Så det var också, var tufft att komma tillbaka till väst faktiskt, för att jag har ju varit i de här länderna, Rumänien, Montenegro och Ryssland, och du märker inte riktigt på hur du sugs också in i deras system på med bra saker och sämre saker. Så det var en svår adoption också när jag kom till Holland. Holland är ju såklart närmare där jag är uppfostrad i Sverige, även om de är väl, finns för skillnader där också. Men det var inte självklart heller hur jag skulle bete mig när jag kom tillbaka dit. För befälsordningen är exempelvis helt annorlunda. Så att det har varit en omtumlande period. Men jag är så ofantligt tacksam för att jag stod upp nästan 5,5 år ute i Östeuropa. För det är tufft och det har gjort mig till en mycket, mycket bättre människa, vill jag nog säga. Och erfarenhetsmässigt så är ju det en livsgärning nästan de här 5 åren har fått. Så att, som jag aldrig hade kunnat fått någon annanstans. Så att på det stora hela fantastiskt.
Ja, för du är ju en västeuropeer som på något har blivit lite sån glad i Östeuropa, för du nämner ju Romania, du var ju tränare i Bukarest i ett par perioder. Vi har ju haft dig som telefongäst i podden tidigare, hvor vi pratade lite grann om sån öst och väst, ledarstil och mentalitet och allt möjligt. Och du på något har ju då blivit glad i god östeuropeisk handboll och dålig östeuropeisk brännvin eller
ja, brännvinnet tror jag ju, alltså den ryska vodkan och rakian i Montenegro och palinkan i Rumänien är ju, om man hade varit lite öppen så för smaker så hade man ju älskat det. Nu vet jag inte om...
Vi är två,
så det är ju sidospår i och för sig, men jag är ju också, min kärlek till handbollen börjar ju med Jugoslavien med Metula Plastica när jag såg den generationen på 80-talet och att sen få vara tränare. Det är klart att jag var tvungen att förändra mig. Nu kanske inte jag är typisk svensk i sättet heller. Men för att överleva så måste du liksom... Jag tror att det är ledaren som måste anpassa sig. Det kan inte vara sin grupp hela tiden. Och annars hade jag aldrig gjort det. Och sen hände det en del grejer där som man kanske inte är så jättestolt för. Men som ingen annan brydde sig om. Om man gick över gränsen. Jag gick över gränser ibland som man inte skulle kunna göra i Skandinavien. Men för dem var det ingenting. Så att jag har ju också lärt mig att kunna anpassa mitt ledarskap på ett helt annat sätt liksom än vad jag gjort tidigare. Så det är ju också en... Jag kan hantera nästan alla situationer som uppstår nu, för jag har varit med om så mycket.
Du blir god i att tackla det oförutsedda när man har varit där. Och vi har ju varit nog i Östeuropa, för handboll har ju varit mycket i Östeuropa. Och vi har ju blivit glad i Slivo och allt. Och Bent har en läresättning och den heter som så...
Och så du ska alltid dricka det de lokala dricker.
Ja, nettopp. Och så vi har ju då
av respekt.
Ja, så vi har ju då druckit väldigt mycket av det de normalt fyller på en Boeing 737, ikke sant? Alltså det har varit mycket flygbensin runt omkring och vi har faktiskt i vårt handbollteam då så har vi ju infört en tradition att när man kommer, alltså någon har ju såna taler og sånn, ikke sant? Altså sånn debuttaler og sånn. Så vi har jo da en debutdrink, og det bart østeuropeisk brennevin. Du må ha en shot for å komme inn i håndballmiljøet. Det tar vi etter sending. Det høres av og til ut som vi har tatt det før, eller under, men det her etter. Og Ida Alstad debuterte jo for oss i en treningsturnering i Arendal i sommer, og da hadde jeg vært i Gdansk og hentet av det som topp, topp polsk type gift. Grappa. Og hvordan gikk det, synes du, Ida?
Det gikk egentlig ikke an å lukte på det, og så ble jeg jo prøvd, jeg måtte jo smake, men jeg klarte ikke. Selv fra Trondheim på en måte, så er det, nei, det... Så jeg var litt usikker på om jeg egentlig fikk være med videre etter den opplevelsen der, men jeg sitter her ennå. Jeg
tok en slurk, og jeg tror faktisk det gikk via nesa og ut igjen.
Ja. Men vi har jo, det finns ju, man ska ju akta sig för att prata om allting, men i Ryssland så inför varje match så tog vi i staben och samlades vi alltid på antingen i baren eller på mitt rum, och så tog vi en shot med vodka. Det var liksom, men det, så var det där, det gjorde vi för att liksom...
Men
alltså för matchen.
Ja, men i en norsk då sån toppidrottskultur och sammanhang Olympiatoppen så är det ju helt hårresande, ikke sant? Men det vi pratade om då på telefon den gången, att det är faktiskt flera vägar till Rom, det är faktiskt flera vägar till toppen, och av och till en liten knärt där, det gör ju ingen till någon dåligare än vet någon. Jag husker ju, nu är vi helt ute på ville vägar då, men jag gjorde upp, jag husker jag levererade en sån huvuduppgave på mediestudie i Volda för att bli journalist. Hade slurvat lite med teorin och hade en väldigt dålig uppgave och gick upp samman med en annan kollega och tänkte, ska vi överleva detta här, så går det. Så vi tog faktiskt en stiv konjak för vi gick in till muntlig examen. Och jag är helt säker på att det var orsaken till att vi stod den gången, för då fick vi sänka skuldrene och så fick vi lösna tungebåndet, för vi kunde inte fagligt försvara uppgiften, men vi kunde prata oss veck från problemen. Så det gick bra, så jag följer den där. Ja. Jag följer den där. Men du som har levt i toppidrotten, Ida, du menar kanske inte
att... Vi är med på sån stiv energidryck eller stark saft på något sätt. Det hör nog hur dere sitter och snacka om kampen istället för att dere har varit utöver. Eller ja. Inte ska vi ta frären här nu, men det är lite annan kultur i hvert fall i Norge och spelare, men
ja, jag tror ju
men vi ska inte underkänna andra kulturer. Vi är väldigt flinke till det i Norge, så att vi alltså det är vår väg eller no way liksom. Det jag tror vi måste kunna vara lite, alltså vi måste ha ett lite vire och ett lite öppnare syn, för det gör ganska många flotta ting andra städer också, själv om du kanske tar en shot före en kamp, så får det så vara, men vi ska inte bara säga si att den måten vi har rigga Olympiatoppen på, den måten vi löper och spiser och håller på, att det är inte bara rätt fram det alltså.
Nej, men jag tror också att nu skojar vi lite om alkohol här, va? Men om man sätter det i ett större perspektiv, så gäller det också att möta spelarna hur de är uppfostrade. Alltså de kommer ju någonstans ifrån, de kommer från sina föräldrar, skolan och så vidare. De är vana med någonting, och det som jag märkte när jag blev för skandinavisk och vi skulle köra speed dating och annat och grupparbete, då blev de oroliga, då blev de stressade, för de var inte vana med det. Det är ungefär som det hade kommit någon hit till våra länder och bara stått och gapat hela tiden. Det hade varit konstigt för oss. Men att försöka möta dem där de är, men att ta bort de här avvaterna med hot och med piskan och allting sånt där, och med personangrepp, så var man ibland tvungen ändå liksom att spela lite på rädsla, för att det var det de kände igen. Och det är ju hemskt att säga, men om inte ledaren visade varje dag att han var den som bestämde, då blev de stressade. Och ställde man för mycket frågor, så var det också, varför frågar han eller varför frågar du? Det är ju du som ska kunna. Så att det gäller ju någonstans att möta dem man ska leda.
Ja, och vår toppidrettskultur, alltså en nation med 5 miljoner människor som nu har toppidrettsutöver i absolut allt, inte bara vinteridrett men sommaridrett. Det är klart att vi gör en del riktigt, men det är också andra som fungerar det. Och det som jag syns var fint med dig, Per, och den praten den gången, är ju att du kommer från den skandinaviska kulturen och du tar med dig de bästa tingene där in i det östeuropeiske, men du är öppen för oss att tillpassa dig, ikke sant? Alltså det må vara i och ta i den biten. Och det är ju inte slik liksom att vi föreslår att vi skal gi Nora Mørk en akkevitt før hun går ut på en 7-møter i en EM-finale. For idrett og alkohol hører jo ikke sammen, sånn sett. Det er jo i og for seg greit, men poenget var å sette litt på spissen og si at det finnes flere veier til, til det målet, og du har jo funnet da den gyllene middelveien, da, altså den tilpassningsbiten.
Jag har ju försökt och det har ju också varit en hård väg att gå va? För att man är otroligt ensam när man åker iväg. Man har det som tidvattnet liksom när man, du kan inte förlora två matcher i rad, det går inte. Du vet exakt vad som kommer att hända och du går egentligen till jobbet som att du kan få sparken varje gång du går dit. Och det gör ju någonting med dig också. Det gör ju att du slarvar ju inte med förberedelserna. Du ser ju till att, och sen till slut så blir det en normalitet att det är så. Men jag tror ändå det viktigaste är som vi pratar om här, det är att det, jag tycker att man sviker sina utövare om man inte möter dem på deras nivå. Sen behöver inte jag gilla allting som de gör eller vad som gör att de mår bra. Men det är ändå min uppgift att få dem att prestera. Och där har ju varit en jäkla massa jobbiga diskussioner med din inre röst, alltså med ditt eget rykte. Alltså... Och vissa gånger har det varit på gränsen där jag känner att ska det vara så här så kan jag inte vara här. Men jag drog det ju så långt som jag bara kunde. Men jag förändrades mycket också. Jag blev annorlunda. När jag kom ur så känner jag att jag har fortfarande en anpassningstid här nu med Holland exempelvis. Att vad fan ska vi prata om så mycket saker om hela tiden? Varför ska alla veta? Vi bara bestämma. Och det är klart att det är ju inte de vana med här. Här är det viktigt att man pratar och att alla mår bra och att du också får säga ditt och så. Men det är inte, där är inte det viktigt. Där är det ledaren som bestämmer punkt. Och då är det aldrig någon som frågar varför. Här kan ju folk fråga varför ska vi göra det? Återigen, det är ju där jag kommer ifrån. Men det var länge sedan jag var i den strukturen. Så det är en avvänjning också. Anpassning kanske man säger.
Och många som spurte treförlov eller ratner i Ukraina om varför det? Varför det? Men då kommer jag på varför vi möttes här. För nu har vi jo pratat ett kvarter, det har varit hyggligt, har det ikke det idag?
Jo, det är intressant att höra lite historia och det är väldigt enig med som Per säger att det där kulturen i de olika länderna eller klubben så tror jag det är viktigt att förstå deres kultur, men samtidigt pröva att ta in lite av det man menar är det bästa där man kommer ifrån. Och jag vet ju husker ju när någon av de norska och Bredal Oftedal började dra till Frankrike, alltså de fortalte om att de spiste liksom kake och sånt för kamp. Det jag tänker vi står komma som en dansk tränare då, börja komma med danske rugbröd där. Det tror inte jag funkar så det är flera vi
har varit i Gör, de har den där österrikiska vin kakekulturen och så vidare.
Ja, nej det alltså det du växer ju väldigt mycket på det oavsett om du utöver
ja,
eller om
det kan det slå fast. Ja, jag kan bara massa kakor och ja, vi har vuxit på det. Men det du tänkte säga var
du så du utvecklar dig på det som person då och spelar om det tränar, visst du lär lite av de olika kulturerna och tar med dig lite så finner man själv ut vad som passar för oss, för Per må ju tänka vad ska han göra för att få det bästa ut av laget och då är det inte säkert att det är den svenska lovar och regler för hur de gör det i Sverige som funkar i Ryssland eller Montenegro och det samma känner man ju visst du kommer så spelar till ett annat land så må du pröva tilpasse deg litt, men du tar med samtidig litt det du vet funker for deg. Det er viktig å ha med.
Men i Gjør så var det ikke en knert før kamp, men det var kake før kamp. Det var kake, du spiste kake til lunsj.
Det var en del kaka der, det var det, men...
Og så samtidig holdt du på med veiing. Det var det. Ja, det var det. Med kake til lunsj, og så var det veiing hele
tiden. Jo, så kom det med en sånn ekstra side i kontrakten hvor du måtte signere, og da fikk du bot da, hvis du gikk opp et kilo igjen, så det var vanskelig.
Det, allting henger jo ikke ihop, og om du är i Östeuropa och maten inte är bra, lunchen inte är bra, då äter ju östeuropéer, då köper ju de kakor och chips, medan om man har en skandinav, då ser ju de till att de går någon annanstans och äter. Det är ju också ett sånt förhållande, men ett annat förhållande är att det är väldigt svårt att ha individuell träning, liksom, som du vet ju vad individuell träning är. Vi kör individuellt idag, det funkar liksom inte, för de är aldrig vana med att ha träning, att vad ska jag göra då? Även fast du har kanske 20 års erfarenhet som spelare så vet de inte vad de ska göra. Men Skandinavien vet ju det. Det är ju därför det funkar. Man behöver inte ha 100 ledare runt ett lag. För att du vet vad du ska göra. Ska du göra en styrkeökt? Säg en styrkeökt.
Styrkeökt.
Så vet du vad du ska göra. Men det funkar inte där. Där måste allting vara ledarlätt. Precis allting man gör.
Nu ska vi prata med Cecilie Leganger då hon var på topp och drog till Krim, ikke sant? I Ljubljana i Slovenia. Och fick ju massa Bodnieva kom ju då från Ryssland. Det var ju flera ukrainska storspelare och så vidare. Så hon var ju vant till att driva massa egen träning. Det var ingen av de andre østeuropæere som drev med det. Nei. Du gjorde det du fikk beskjed om. Ja, ja. Og så sier jeg, ja, men nå trener dere for egen del. Ja, men da gikk de på kafé og røyka sigaretter uten filter, ikke sant? Og tok en dobbelt espresso. Ja, ja. Så det jo forskjell.
Ja, men så är det ju, men då kan man heller inte lägga tre individuella träningar i veckan och tro att det ska bli bra. Det är ingen, den kampen är ingen idé ens att ta. Men jag säger som Ida att du måste ha någon, alltså kan inte förlora all din ryggrad. Du måste ha 4-5 saker som du aldrig kompromissar med var du än är någonstans. Jag har ju oftast varit i tid, plocka undan din egen skit, ha alltid anteckningsblock med dig och så vidare. Jag har några sådana som jag aldrig kompromissar, då får de anpassa efter mig. Men Montenegro lyckades ju mer, tycker jag. Det var ju mer som att leva i ett fyrverkeri liksom, i 3 år. Och där kom jag lite längre med de här sakerna. Men de är ändå väldigt snabba att gå tillbaka till det som är tryggt för dem då. I Ryssland var det ju mer att det var mer permafrost där. Liksom. Det var tyst. Va? Alltså det var tyst. Och det, tystnaden kan vara jobb ibland.
Jeg tror jeg husker jeg var i Gjør i et halvt år, da, så å si. Men der var det jo da vi var 4 norske landslagsspillere. Og jeg følte jo at det vi gikk foran med i det styrkerommet, det merket jeg at det smittet litt over på spesielt mange av de ungarske. De hadde ikke helt samme den kulturen for styrketrening eller intervalltrening. Altså vi hadde jo eget kort på treningssenter. Ellers så var jo for alt var felles og styrketrening. Alle skulle gjøre samme sirkeløvelser, mens vi var mer vant med tilrettelagt program, hva det som gjør meg som i min posisjon bedre håndballspiller. Og det synes jeg du så utover at blant annet Jana Knedlikova i Vipers nå, hun var jo et prakteksempel på den som lærte veldig mye av, hun spurte veldig mye, hun ble veldig godt trent, og man så etter et halvår der med ekstremt mange kneskader på de ungarske spillere, så var det ingen av de norske eller av de andre som vi så egentlig trent mye av den grunntreningen og var nøye på den, de var ikke skadet. Så jeg tror at man kanskje lærer litt av hverandre, men så har vi igjen mange østeuropeiske klubber eller sånn, de har mye mer håndballtrening og kanskje bedre teknisk enn norske og svenske, mens vi har litt mer, så det er forskjellig fokus, men det handler om at du først og fremst du skal vinne kamper, og ikke minst du skal holde ut i så som man kamper løpet av et mesterskap, også, uten å bli skadet, og ha form når du kommer til semifinalen, og når du kommer til finale, så skal du være sliten. Det er da det hele skal avgjøres.
Ja, men så är det ju, och jag tror att det kanske är också en av våra, kanske inte som spelare men som ledare, att du har någon form av romantisk liksom tanke att du ska kunna förmedla saker. Det är klart, jag är glad när Jaukovic ringer till mig nu att jag öppnade upp andra saker för henne eller hittade grupp, att de fick se något annat ledarskap. Många av de här yngre montenegrinerna då exempelvis. Det gör ju mig gott i hjärtat liksom, när de kan sakna saker vi gjorde som är fullständigt skilt mot vad de är vana med. Och det är lite grann som du beskriver, att kan man bara hjälpa någon att faktiskt se på saker och ting på ett annat sätt, så är det ju en vinst i det. För vi är ju alla i handbollen. På något, vi vill ju att handbollen ska vara bra. Sen är vi konkurrenter åt höger och vänster. Men vi vill ju också att våran sport ska utvecklas. Jag ser mig inte som någon missionär. Det var inte det jag menar. Men lite grann av det tänket också. Att vi förmedlar det som vi kan bäst här. Men de har också förmedlat saker som de är överlägsna oss på. I Östeuropa exempelvis. Som inte vi är i närheten av.
Det passar väldigt bra för att sitta mitt i missionsbälte i Norge.
Ja.
Det är väldigt många som har kommit härifrån som har varit på Madagaskar.
Nu ändrar du dialekt.
Stavanger-dialekten.
Om Jesus.
Pratar de så här?
Ja. Från Madagaskar. Ja. Ja, så det här. Ja. Vi har varit på Madagaskar flera gånger och de har hört om Jesus.
Ja. Tidig. Ja. Missionär här är egentligen det högklasset.
Ja, absolut. Men
EM i håndball.
Det har varit väldigt mycket fin generell håndballprat och lite grann rör. Detta heter ju EM-special och det är ju för att vi
Då är på tid att börja med den, menar du?
Ja, och för mästerskapet så ska vi då självklart kåra vinnare. Alltså vi måste sätta upp ett tips här.
Nederland.
Och EM och det är därför vi har expertisen här. Och det är ju delat upp i 4 grupper. 3 lag av de 4 går vidare till huvudrunden. Där möter A, B och C möter D, och de 2 bästa i huvudrunden går då till semifinalen. 3 lagene spelar kamp om femteplatsen. Och här ska vi då på något sätt finna vägen vidare. Ska vi köra? Nu kör vi.
Nu kör.
Tar vi grupp A, det är faktiskt då den gruppen Norge ska vara i Ljubljana. Det är Norge,
Ungarn, Kroatia, som var EM-overraskelsen forrige gang i Danmark, og så det Schweiz, som en rookie, og som vel kom inn her fordi at Russland ble utestengt, og som vi da ble kjent med i Golden League i Danmark. Hva tror vi om dette? Skal vi gjøre det kort og brutalt?
Kan gjøre det kort og brutalt. Jeg synes sånn som det satt opp i utgangspunktet, ingen tvil om at Schweiz det svakeste laget. Det hvordan du snur, vir, ender og vender på det, så ingen tvil om at Schweiz det svakeste laget. Vi får være såpass patrioter at jeg synes Norge det klart beste laget. Og da handler det på en måte om å plassere Ungarn og Kroatia. Jeg har jo slitt lenge med at Ungarn ikke har greid å gjøre det bedre, for det en håndballnasjon på landslagsnivå. Kroatisk damehåndball var oppe og nikka litt, var borte lenge, og så fikk vi det lille sjokket, i hvert fall som vi fikk i forrige EM i Danmark, hvor de da endte på en tredjeplass, slo danskene i kampen om medaljene, hvor danskene egentlig trodde at de spilte med medaljene rundt halsen, for de kunne ikke tape på det kroatiske laget. Så,
men fra EM3 til VM18.
Ja, og det er vel litt mer, det forteller kanskje litt mer om den flyten, det de fikk og det de kom inn i, den entusiasmen og det de greide å treffe på i det EM-et. Så jeg tror at Ungarn blir to og Kroatia blir tre i den gruppa, det er min spådom.
Norge, Ungarn, Kroatia med Schweiz ut.
Ja.
Ja, det är ju överlägsen den sämsta gruppen kvalitativt, det så är det ju va, men Norge vinner ju den jätteenkelt och sen tror jag inget av de lagarna har någonting mer att göra sen i main round, men ibland vill man ju hoppas att Ungern ska lyckas också, alltså de vinner ju allting på JOU liksom, men det blir ju ingenting av det, men någonstans för handbollens skull så hade det ju varit roligt om de tog sig någon vart. Kroatien är ju inte närheten av vad de var för 2 år sedan i kvalitet nu, och Schweiz är ju frejdiga, men det blir ju inget av det så att säga, va? Så att det är ju bara Norge från den gruppen som kommer att vara bland de 10 bästa, där på att säga, men i alla fall 8 bästa.
Ja, och du menar att det är EMs klart?
Ja, det, jo, det är klart att det
är. Ja, men det är det. Det är det när du får
in Schweiz där. Alltså,
där skulle det ju varit ett... ja, eller det skulle ju då kanske varit ett Polen da, som rycka upp i första sidingsgruppen. Det var et Russland som på normalt sett hadde vært på det, så jeg tror det, men hva kan ungarerne gjøre? Altså, det klart, de fyller opp med utlendinger i Gjør, som det beste laget, så fyller de opp med en del ungarer og noen utlendinger i FTC, og ellers så blir alle borte.
Nej, men jag tänker hur vi gör i Nederländerna. Vi är ju superglada nu för de är 3 från våran U20 som tog brons då. Alltså, och de är inga jättetalanger, någon av dem, Kim Molinar kanske är det, men där är vi glada. Om man vinner UVM varje gång i stort sett. Nu gjorde man inte det i sommar för då vann ju Norge. Men man är ju där varje... Liksom, per automatik så måste det till slut komma någonting. Men det gör ju inte det.
Nej, och det är liksom det som är mest oförståeligt av allt. För det. Du ser måten de dominerar på.
Ja.
Ja, du ser...
En nation som ordentligt var uppe och nickade för. Vad tänker du...
Det var tross alt lang fartstid, 6 måneder. Jo, jeg følte Ungarn, så tror jeg det litt det der at de kan være gode i mange enkeltkamper. Men det det der, i et helt mesterskap, den oppkjøringen der med så mange kamper, de ikke kjent for å være dem som best trent, det de ikke. Men for Norges del, som jeg mener soleklar favoritt i gruppa, så det, jeg tror det greit at de egentlig har den litt lette gruppa. Vi trenger litt flere kamper på å spille oss inn.
Aj aj aj.
En och en halv timme i bäckmörke för 850,000 serier.
Ingen tör att skruva TV:n, liksom, för de väntar på att ljuset skulle komma på igen. Fantan i barn på en av hallen.
Tonje Larsen och hela laget satt och var förberedda så där, men där stod ju då den högre bäcken fantastiskt. Radulovic stod ju bara och varmar skinka in till en radiator och rycka. Och drack espresso igen, inte sant? Men det blir bättre än oss. Det blir bättre än oss när det är mest kaffe. Vi glöder ju. Vi tog en glödande cigarett. Ja, någon gång, det är många vägar in till målet. Men har vi gjort det av gruppa A?
Ja, jag bara alltså, men jag har bara alltså en ting du nej alltså akkurat när vi är Ungarn och talenter och ting alltså vi har sett en Hafra som då har dominerat junior och ungdomshandbollen till de grad alltså, det var ingen som var i närheten. Så blir jag signerat av Gör och så blir jag lånt ut till en eller annan klubb och så hamnar jag efter se och göra sånt så där okej okay. Och så tillbaka till Gör spelar noll. Så kommer till Odense och får lite tid och så ryker dessvärre korsbandet för han men det är ju ett typiskt ungarskt exempel på något som egentligen borde varit en världsspelare.
Ja men det är det men jag tror att de har ju också väldigt bra ekonomi. Om du är 18-19 år och direkt får en 4000 euro netto liksom. Jag menar man ska få pengar för att man har gjort någonting också. Och det är klart att många av de här ungerskarna borde ju gå ut någonstans. De borde ju gå någon annanstans. För de hamnar i lag som kanske inte har så bra verksamhet och så vidare. Men de har ju ett... Med den stora talangbasen så är det ju... Det är ju en ekvation som inte går ihop i alla fall. Det går ju att konstatera.
Ja, visst du hört en skänkeljud nå så var det inte... det var kaffe faktiskt. Kaffe utan av veck. Alltså kaffe utan konjak till Per och mig. Damerna dricker ju inte kaffe.
Det är korrekt.
Utan mjölk.
Utan mjölk lägger
jag. Eller inte i det hela tatt.
Bent dricker ju bara te.
Ja, jag pleier att säga det. En te.
Gruppe B. Det är ju då den gruppa som A, alltså i gåsören Norges gruppe ska krysse med. Där finner vi ju då naboene Danmark och Sverige. Också då arrangör Slovenia. Norge spelar ju då i Ljubljana i Slovenia hela mästerskapet och Serbia. Så här har vi då Skandinavien mot Östeuropa. Där är ju du specialist Per.
Ja, men jag tror att det kanske är den jämnaste gruppen på föran. Jag tycker att B, C och D är ganska jämna. Jag tycker även C och D är ungefär som den här. Men jag är ju glad för att vi inte har Slovenien i Slovenien exempelvis. Jag tror att det kan hända grejer med dem där. Serbien är jäkligt nyckfulla och Danmark har väl tappat lite av sin glans nu. Men jag såg ju dem som given två efter Norge här för några månader sedan. Nu har de ju också lite problem. Jag ser dem fortfarande. Jag är också glad att vi har Danmark på vår sida. Det kan ju faktiskt alla slå alla i alla matcher. Det finns ju ingen given... jag kommer väl välja att Serbien åker ur då, för det är ju enklaste tipset för att Danmark, Sverige, Slovenien går vidare på grund av att det är ett hemmalag då. Men den är ju väldigt öppen, tycker jag. Danmark favorit.
Mm. Ja, men det är jag enig i. Det är ju ett danskt lag och danska journalister och dansk handballpublikum som då menar att... alltså, finalen är Norge Danmark liksom det är ju men det är jag syns att de Mia är ute nu i Höjlund lite lite med skador jag såg idag att det är en knäproblematik på Sandra Toft
så kallt en ny keeper där och vilar Sandra Toft
så men jag är enig att danskarna bör vinna den gruppen jag är osäker på Sverige det är jag lite sån på hur det ska vara men jag följer ju att hemmabanan plejer ju alltid att kunna vara det. Det är väl Dragan Opsic, ja. som då har varit i Budoknos så att Slovenia kommer att spela försvar långt över streken är ingen tvivel om.
har någon förlåt till det?
Ja, har någon fantastiska spelare så jag följer tipset på det att Serbia ryker ut och så syns jag det är vanskligt att tippa Slovenia och Sverige på vem som blir 2 och 3 men när vi har en Östeuropa expert här så följer jag han egentligen.
Ja, och så tänker jag du har varit klubbtränare, landslagstränare och du har varit TV-expert.
Ja.
Sån som Bent och Ida.
Som Ida är nu.
Och Sveriges landslagschef har väl också då varit klubbtränare, nu landslagstränare och har varit då
TV och blogg och ja. Twitter och allt möjligt.
Ja. Har varit. Vad tror du om
Nej, men jag tror att det är bra coacher i den gruppen. Alltså om vi kopplar tillbaka lite grann till min tid i Östeuropa så är Dragan Adzic den jag har lärt mig överlägset mest av. Alltså saker och ting. Alltså han har lärt mig så jag är så tacksam för den tiden för han öppnade upp hela Bodostnos för mig och jag fick vara med runt där och han är bra, han är vass. Oros Breger också vass. Slovenen som är i Serbien. Och Jensen har gjort sina grejer också bra. Och Thomas Axner har ju också fått det här laget, det svenska laget. Och trots utan att... Du har inte så många spelare där i så stora klubbar. Men han har ju fått ihop det liksom. Och de är farliga som ett kollektiv. Sverige vinner bara på att det är ett kollektiv. Kan aldrig bli något annat. Och det är en tuff coachmatch där, får jag säga. Också om jag ska lägga in den aspekten.
Ja, coachness.
Det finns lite räva bakom öronen där.
Men där är lite nyskärig, så du i förhåll till det försvarsträningen i Budapest. Man känner ju där att alltså de spelar ju ett helt annat fysiskt försvar som du säger, det är alltid lite över gränsen. Eller på sånt hur annorlunda är det de tränar försvar än andra klubbar har varit i, för man känner att du ska alltid halvvis ta livet av linjespelare när den kommer upp i angrepp, och det är alltid lite sån extra små tricks där, och det husker jag från Champions League kampen där, det var den värsta bortaband, det var det, du visste du gick ut därifrån med fem blåmärken och kloremärken, det är sån du vet nu ska du in och få juling, du måste pröva och bygga det upp själv att du ska ge samma tillbaka, så var man alltid nyfiken på hur linje ligger dommeren på idag, får de lov att hålla på som vi vet de kan och som de är egentligen ganska god på, eller blir de tatt på det? Men de träningarna där, dem är lite nyfiken på.
Nej, men alltså, de pratar ju så här där nere att alltså försvar för dem är enda möjligheten. De pratar egentligen hemspring som det viktigaste. Det lärde jag mig, det är det viktigaste, att springa hem. Det lärde du dig, alltså de tränar i timmar hemspring. Försvar är för att nästa generation ska få mat på bordet, pratar de om. Det kan ju inte vi göra i Sverige kanske, just till spelarna. Men det är den enda vägen till att de ska kunna konkurrera med länder som är bättre handbollsmässigt än vad de är. Men där är det aldrig någon tvekan. När du får på dig västern ska stå i försvar vad du ska göra. Du kan gå in på akademin för 14-åringar, 12-åringar, det är precis samma sak där. Att det är överlägset det viktigaste. Och det är också mycket av det som jag tog med mig därifrån. När vi spelade 6-6 på våra träningar så var vi tvungna att ha domare där. Vi kunde inte spela 6-6 utan domare. Det fanns ju ett herrpar som åker runt och då var de och dömde. Det går inte. Så vi kunde inte ha 6-6 utan domare. Och då har man ju kommit ganska långt. Sen har de blivit mer slipade. Det har de blivit. Det är också, han har också utvecklats lite. De var tvungna. Och jag har väl från min svenska skola tagit med mig det bästa därifrån och så försöker jag mixa det. Men jag tittar ju också mycket på Norge för 10-15 år sedan, på Frankrike. Så jag har liksom försökt göra den lite mer rumsren, om man säger så. Men där är det bara att tackla på allt.
Men det är ju lite det du säger. Alltså, vi är ju egentligen, alltså, vi har det egentligen ganska gott här. Det är ju någon som lurer på, kan det komma toppidrettsutövare ut av ett sånt överflodssamfund som oss? Du trenger ju inte bli toppidrettsutövare för att överleva. Du kan ju bara melda dig på BE, ikke sant? Och så blir du skipsreder. Så det är ju på måte lite annorlunda. Men där må du ju på måte, alltså handball är ju en...
Det är
en väg till välstånd då.
Ja, men fallhöjden är ju från att tjäna 500 euro i månaden till att tjäna 10 000. Det finns ju inget emellan. Jag menar, om du skulle köra upp sig för mig i Ryssland eller Holland eller vad är, så kan jag åka hem och ta vilket jobb som helst för 40 000 i månaden. Det existerar ju inte där. Och därför kan de också prata mer om att det här är för vår familj och vår nästa generation. De kan koppla det till försvarsspel. För det är enda chansen att vi ska kunna konkurrera med andra länder. Och det är ju också sant.
Men på det akademiet till Budapest för exempel i Podgorica, finns det egna timer för tjuvtricks? Klyping i skinka eller i armen eller sparka lite på akillesen eller?
No, alltså inte. Jag tror att det har blivit bättre, men jag tror inte det finns någon som, jag tror att Balkan är ju bäst på det. Alltså, jag har alltid varit i,
man trenger inte
alla grejer och liksom,
ligger i
joggarna börjar ju med att dra i fötterna och liksom hit och dit och i knä. Alltså, det är klart, det börjar ju där. Det är klart att det finns ju också minnesbärare där som utbildar nästa generation, men det har ju blivit, men du måste vara stenhård där nere, annars överlever du inte, annars får du inte vara med. Och det roliga är där nere att de pratar om att du är en försvarsspelare, de har inte det här 1, 2, 3, 4, 5, 6 som vi har, eller du ska kunna försvara dig helt enkelt, ska du spela var du är någonstans, och alla måste, därför är det väldigt få spelare där som inte kan försvara sig, för du måste för att överleva systemet.
Ja, och detta är ju då ett mästerskap på Balkan, det är ju naboen då Slovenia, Montenegro och Nordmakedonia som arrangerar här, och då tänker att vi går över till grupp C som då är i Skopje i Nordmakedonia, och det är ju din grupp, Per. Nederland är där mot Frankrike, som då egentligen har varit mer Sveriges nemesis än Nederlands in, för det har varit Norge, och där är ju då arrangören Nordmakedonia och Romania som du känner gott från Bukarest i tiden. Så då spør jeg deg igjen, hvordan blir dette?
Alltså vi har ju, våran första match mot Rumänien blir ju hysteriskt avgörande för oss förmodligen. Kan vi ta en vinst där och då har vi Makedonien sen. Som, man ska inte underskatta Makedonien i Skopje heller. Vad som kan hända där, men de är, vi ska vara bättre än vad de är. Och sen hoppas jag på en 50-50 match mot Frankrike att kunna gå vidare med 2 eller 4 poäng. Och jag har ju försökt odla lite grann underdog här nu med mitt lag då, men det är ju svårt att fortsätta odla den när vi har slått Norge med 9 igår och slog Danmark med 8 i Århus. Det är klart att det är klart att vi går för att vinna den här gruppen där Frankrike på pappret ska vara, är den största utmanaren. Så det är klart att Frankrike 1, Nederländerna 2, Rumänien 3, Makedonien 4 blir mitt tips då, men med en stark förhoppning att kunna göra en jäkligt bra figur mot Frankrike då.
Ja, men dere har en chans mot Frankrike. Alltså nu har dere radbrukket Danmark i Danmark, ja. Norge i Norge,
ja, ja.
Her i Stavanger.
Ja, ja.
Og så er det ikke noe grunn til å ikke ta Frankrike?
Nei, nei, det er klart at det er så. Jeg behøver ikke sitte her som Bagdad-Bob og sige noe annet. Va? Det er klart at for en måned sen trodde jeg jo ikke at vi hadde den her høyden, men nu har jeg jo sett den høyden 2 ganger, og vi har ekstreme høyder, og det såg du igår også, Ida. Den finns der sen. Sen är du ju alltid, alltså ledarskapet är ju ett långt lidande egentligen, för du är alltid orolig varför vi gör det här nu och vad spelar det för roll. Men det är klart, vi kan göra det, men att kunna göra 8 matcher på 16 dagar med den bredden vi har, det är väl det som oroar mig då. Att kan vi få till 2-3 sådana toppmatcher, ja, och så har vi 2 hyggliga och så någon förlust kanske. Det är klart att ja, det kan gå bra.
Ja, för det är ju det som på måte är lite av utfordringen.
Det är
ju bredden i det du har, fordi att de som spilte mye for noen år siden der borte, de ja. Som da satt og så på da, og de som er bak de som nå spiller mest, er ikke så gode.
Nei.
Sånn at så det blir bredden som blir det greie, men det er Nederland og Frankrike som gjør opp om gruppeseieren, det er jeg helt sikker på. Og så tror jo jeg ikke selv om Nord-Makedonia spiller hjemme i Skopje at de greier å gå videre. Jeg tror at Romania kommer foran de. Vi har sett i et par kamper, og det har ikke vært...
Vi har jo møtt Nord-Makedonia med Norge B, og vi har møtt dem med rekruttlag, ikke sant? Ja. Det skal ikke gå.
Så Nord-Makedonia blir sist, Romania blir 3. Det jeg synes det er stor forskjell på de 2 beste og de 2 dårligste lagene i den gruppa. Og så håper jeg at det blir en feine flott håndballkamp, og at det er vel sannsynligvis det siste mesterskapet til Kronbolst, som etter det ryktene sier, det er klart han ønsker sikkert å avslutte der oppe, men de skal få nok å passe på med Nederland i gruppespillet der, og jeg tror det er viktig. Altså det laget som kommer videre fra den gruppa med 4 poeng, de er sikre på semifinalen.
Ja, så kan det være.
Ja, men altså, Frankrike er i hvert fall på papiret, så er de litt bedre enn Nederland, synes jeg. Men toppnivået til Nederland, det er skremmende høyt. Altså, man kan si at Norge spiller en dårlig kamp i går, men jeg synes også Nederland er med å gjøre Norge dårlig. Mm. Så vi skal ikke ta fra Nederland æren på den.
Det er viktig å anerkjenne det noen ganger.
Det må vi gjøre. De spiller en god kamp, og de bruker... all slags oppskrift som egentlig Norge har, det med det forsvarsspillet og de kontringene, og rett i løp Norge hadde knapt kontringsmål i går, og i tillegg så det de duelsterke bakover, altså vinner så mange dueller og ja, et skikkelig sånn fightende lag, så det, men å klare å holde det i 8 kamper, det
er skillnader.
Så er jo Frankrike, altså det er jo et lag med ekstremt mange duellspillere,
ja.
Og så de skal inn en mot en, prøve å skape overtall og en foppa som skal ligge og dele, altså Så det koster krefter å spille mot Frankrike, men hvis du kommer så noenlunde billig gjennom de 2 første der, så bør det være krefter igjen til å gjøre det.
Det blir spennende. Vi skal nå til Podgorica, hovedstaden i det lille landet Montenegro.
Skal ikke det bakgatene?
Også en by der Bent Svele har gått inn på pizza-restauranten og spurt om til aperitif om vi kan få den dårligste slivån dere har.
Det fikk vi.
Og det har han fått. Still Alive, det er det mest merkelige, for da er vi tilbake på Boeing 737 igjen, eller en tung Airbus. Men der finner vi jo Polen, Arne Senstad.
Reidar Møystad. Skal styre Polen, det er jo...
Mot da vertene Montenegro, og der ligger da også 2 vesteuropeiske storheter som har variert mye da. Tyskland som egentlig burde ha vært mye bedre, men som aldri har fått det til egentlig på seniornivå. De har egentlig et lag til å ta medalje, men de har ikke tatt det siden forrige årtusen omtrent. Og så har vi Spania da, som var VM-arrangør, og som var oppe i semifinalspillet sist.
Det klart at altså for Polen sin del da, når da det som skjedde med Russland skjedde, de ble kastet ut, Polen vant den gruppa, ble i sidingspott 1, for de tok over da sidingsnivået til Russland, så det klart at det var den verst tenkelige trekningen de noen gang kunne få.
Våre tanker går til Arne Svensson og Reidar
Møystad. Ja, forrige gang du går til Kapp og Jaroslav.
Her har de fått bæsj på legen. Rett og slett. Eller bæs, som jeg da sier i Udvala.
Ja. Det kan man ju säga. Ja. Och ska jag säga något om gruppen så jag tycker att grupp B och D är jämnast på förhand. Montenegro är lite bättre nu igen än vad de har varit efter jag lämnade på att säga. Men nu är Jaukovic tillbaka och Milena är tillbaka också. Och de blir svåra att tas med där i Moratja exempelvis. Va? Tyskland håller jag med det du säger. Jag tycker att de är förbannat bra, men vi har haft lätt mot dem. Vi har slått dem 3 gånger i rad nu, men jag tycker fortfarande att de kan vara ett lag som kan faktiskt vara ett semifinallag. Spanien kanske lite på nedgång, hade ju aldrig varit i semifinal om de inte hade haft den lottningen som de hade i sitt ID. Det hade de ju inte varit, för det var en hysterisk konstig lottning där, om det nu ens är lottning. Men den är jämn. Jag är inte så säker på att det är Polen som ryker där faktiskt. Det kan lika vara Spanien. Så att kommer tips då Per.
Tränaren till Polen är ganska säker på att han ryker.
Tränaren det?
Nej, han går ju till det, men det är klart det var ju den värsta gruppen de kunde få. Men som du säger med Jakovic tillbaka på egen hemmabana så syns jag de är svag favorit att vinna gruppen.
Ja, jag tycker det också med vad det innebär och som Ida var inne på förut. Vad det innebär ju någonting att spela i Podgorica. Det är inte bara att åka dit och spela. Liksom. Du får vara 4-5 år bättre. Liksom. Så är det.
Ja, så ska Tyskland på måte vara det hacket bättre än Polen och Spanien. Så blir det då en avgörande mellan de om vem som grejer att komma sig vidare.
Fader av Podgorica, jag ska ha en budårsnorsk mot Larvik där ett år. Faderuland, det kom alltså 50 Ninja Turtles i full nettingvisir och allt möjligt för att skille 2 klaner i hjørnet som drev å slåss mot, altså mot dere grinere som slåss. Det var ingen fra Larvik som hadde reist ned dit for å slåss, men det kom altså i alle mulige.
Nei, men kommer de, kan de mobilisere store Moratja og de får dit de her fraktionerne med de her ultrasene, da er det ingen som vinner det.
Nei.
Det er så.
Ja, det var en spesiell, en nifs opplevelse, men samtidig en fascinerende opplevelse også. Larvik stod imot den gangen faktisk, et par andre ganger, men det er noe som, men setter vi D-lista i orden her.
Montenegro
først?
Ja.
Sier ikke bare av kjærlighet, Per, men du tror?
Ja, jeg tror det.
Ja, Montenegro først?
Tyskland. Ja, Tyskland også.
Ja, Tyskland.
Det er jo rimeligast med Spanien, såklart. Det er jo rimeligast å si at Polen åker ur, men det er også roligt om jeg sier at Polen ikke åker ur. Da sier jeg det.
Ja, det er tricky. Vi var ganske sikre på Schweiz. Vi tok Serbia som ryker ut, vi tok Makedonia som ryker ut, ganske sikre på den. Her er det ikke mulig å være så sikre, men Spania går videre og Polen går ut. Hvis Polen selv tror at det går ut, så setter vi dem ut.
Ja da.
Men Tyskland synes jeg jo, altså, på papiret så har jo Tyskland egentlig den beste spilleren og det laget i den gruppa der. Men i Montenegro, med den ramma, så er det på en måte, da er det andre regler som gjelder.
Av en eller annen grunn så gjør Tyskland alt, altså de gjør noen fantastiske kamper, altså VM i Brasil, de slår Norge og de ligger helt klart, og så taper de bare 4 kamper på rad, og så er de ute av alt sammen.
Ja. Men kanske nu med Gaugic då, ny coach, så han har kommit från ett vinnande system nu. De hade ju vunnit 60 matcher innan det här, inte förlåt, på 60 matcher Beatingham innan de fick stryk mot Odense då, va? Så kanske kommer han med någonting också annat då, va? Det, ja. Så kan det vara.
Men det är ju inte enaste gången vår Tyskland har slått Norge en öppningskamp och så bara jup, så styrte de på en måte för hovedet.
Hur lät det? Hur lät det?
Kan du ta den på Stavanger-dialekt også? Eller? Er det mulig å ta den på Stavanger-dialekt
også? Ikke den, det går ikke.
Kanskje bare løpe rundt her og pittle og patle?
Grævla vanskelig.
Grævla vanskelig.
Grævla vanskelig. Men da har vi faktisk sendt lagene videre til, til main round, hovedrunden. Og nå begynner det, nå begynner det store. A møter B, og så skal vi da sette opp lagene i rekkefølge for å finne ut hvem som havner i semifinale. Vi har altså tatt videre Norge, Ungarn, Kroatia fra A, Danmark, Sverige, Slovenia fra B. Så skal vi, vi trenger jo ikke å sette opp hele lista, men vi skal vite hvem blir semifinalistene her. Kampen om femteplassen gir egentlig litt effi, er det greit?
Eller? Ja, den tar vi også, eller?
Ja, skal vi ta
det nå? Ja, det tycker jag. Okay, ja. Så man får spela sista matchen i mästerskapet.
Ja, men greit, men da setter, opp, det, da setter vi opp de tre beste, fordi det jo de to beste som skal til semifinale. Nummer tre havner da om, om, om femteplassen. En og to her, A og B blir... Snygg taske du hadde, Per.
Ja, men sånn.
Er litt sånn. Er den litt østeuropeisk igjen,
eller sånn litt sånn... Litt sånn Becknerveske. Men nei, men den jo kjekk. Det litt manbag. Den vel,
har ja, manbag sånn, litt sånn Jon Karev, egentlig, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja, litt. Men den man får det, det viktigste der. Så, når man
altså, Per har jo mindre veske enn meg.
Utflykt på, som jeg nå. Ja. Men kul at du... Det Björn Borg också faktiskt.
Ja, ja, ja.
Han är inte från Balkan
mine, mine komplimanger. Ja, alltså det ser ju inte det på podden, men vi ska ta ett bilde efterpå med Per och den den väskan och lägga på Instagram.
Med Per och med, eller med väskan och Ida kanske kan
ja, testa. Ja.
Vem klär den mest?
För jag tänkte att
vi får i alla fall inte bli på bilden.
Nej, för jag tänkte att ja, men Ida har du tagit med väskan din, men så var det Per sin väska, inte sant? Ja. Så det är lite sån borderline, men det var det var det var
Jag jobbar ju mycket med kvinnor också,
ja, 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 så att man det var,
vi influerar också.
Det var snyggt, det ska få
med det bästa från alla kulturer.
Ja. Vi får se bildet med Per og Veska på våre Instagram-sider, men 1, 2 og 3 fra hovedrunde 1.
Ja, ska jag säga något då så säger jag Norge, Danmark, Sverige då i den ordningen. Med Sverige som stark utmanare. Jag tror kanske inte att Slovenien eller Serbien nu om de skulle gå vidare ta sig hela vägen dit faktiskt, det tror jag inte. Jag tror det blir, jag tror det blir skandinaviskt där.
Ja, är det 1, 2 och 3 också?
Ja.
Norge 1, Danmark 2, Sverige 3. Ja. Mm. Sverige femteplassen. De har ju varit lite sån där uppe nå efter EM 11, alltså OL 4, VM 5, alltså där.
Ja.
Danmark alltså Danmark var ju på något liksom den stora nationen för länge sedan, men nu har de alltså två medaljer på de sista 17 åren, ikke sant? Men Jesper Jensen har ju lyftat dem upp av sumpa. Två semifinaler på rad, så vi tror då den tredje semifinalen till danskarna kommer på rad. En Norge, to Danmark, tre Sverige. Är det någon som har en replik?
Nej, det är bara bifall från min sida.
Ja, men då går vi rast över för det nå börjar det på något sätt att dra sig till här. Vi ska finna då 1, 2 och 3 från huvudgruppen 2 också. Där du har ditt Nederland Per och så har vi Frankrike, Romania, Montenegro, Tyskland och Spanien.
Huvudrunden går i
Huvudrunden går i Skopje.
Klar fordel, Norge, for, klar fordel for de andre lagene kontra Montenegro.
Ja, det er det. Det er en jättestor fordel. Om de ikke endrer det nu i slutet, det vet man jo ikke. Men,
og hovedgruppen da til, til Norge går jo da i Ljubljana, så Norge er jo da i Ljubljana.
Ja, inte inte ska Norge behöva flytta inte såklart.
Nej, så nei. Norge kan ju flytta.
Nej,
gruppspel, huvudrunde och finalspel. Norge kan vara i Ljubljana hela tiden. Selje i Slovenia brukes, Skopje i Makedonia, Podgorica i Montenegro, men det är alltså Ljubljana och Skopje. Detta är Skopjegruppa. 1, 2 och 3.
Frankrike. Nederland. Tyskland.
Vi tar emot flere...
Nei, kanskje Montenegro. Jeg må vurdere den tredje der, egentlig. Vi tror Montenegro vinner, da går vi videre med fire. Tyskland med to, de får plunder med å få poeng mot Frankrike og Nederland, så da tror jeg nok Montenegro kan holde seg på de på innbyrdes der. Jeg tar Montenegro tre, da. I mitt hode.
Frankrike 1, Nederland 2.
Ja.
Montenegro 3. Er vi med på den, eller vil vi ha...
Ja. Altså,
det vi må tenke på da sånn sett, rundt det med Montenegro hvis vi tror de vinner gruppa så Tyskland avhengig av å hente poeng mot Nederland slash Frankrike for å kunne komme opp på det, og det så da blir vi motsigende hvis vi på en måte sier Tyskland inn der men
Tyskland kan vinne gruppa
Tyskland kan vinne alltid.
Ja, men dette jo som en sånn stortingskomité eller riksdagskomité. Man kan altså ha et flertalsvedtak med en protokolltilførsel. Mm. Og når vi da henter opp fasit, så kan jo protokollen vinne på en måte. Det fullt mulig, Ida. Hva tror vi, Per? Du
ja, da vil jeg säga, nu får jag liksom dels vill jag att vi jag vill behålla underdog-känslan som
så du sätter Frankrike ut.
Nej, jag skulle vilja så här då. Ja. Att mitt drömscenario är ju att Nederländerna, mitt lag och Montenegro går vidare och att Frankrike får spela mot Sverige 5-6. Det hade ju varit på något sätt en magisk avslutning på main run. Så skulle jag gärna vilja. Säg inte att det
är drömmen.
Det är drömmen, ja.
Och så verkligheten.
Och ibland vill ju man ju att drömmar ska bli verklighet.
Det är riktigt.
Och då står jag fast vid det.
Oj.
Ja.
Oh, fy fan.
Jag hade följt den hela vägen på det viss hovedrunden hade gått i Podgorica och inte i Skopje. Själv om det helt säkert kommer att komma många montenegrinare där, men de vill aldrig få möjligheten att äga hallen på den samma måten. De får aldrig möjligheten att vara utagerande som de kan vara i sin egen hemby. Och det betyder att då droppar också lagen någon procent.
Mm. Her kan det bli mange protokolltilførsler.
Hva er tilførsler? Hva betyder tilførsler?
Tilførsler, altså ekstra.
Ekstra, bilager.
Ja. Vi vet her, men så legger jo. Vi alle
en bilager under.
Jo, men her kan det
hende. Men da vil jeg ha den drømbilagen.
Ja, men så kan det hende at jeg da som partileder her da, sier at bruker pisken, og sier at det stemmer som partiet vil. Altså uansett hva dere drømmer og holder på med alt mulig. Fordi nå har vi fra Bent, så har vi da Frankrike, Nederland, Montenegro. Fra Per har vi da
Montenegro, Nederlandene, Frankrike.
Montenegro på topp. Foran Nederland og Frankrike.
Det er en tuff gissning, men den jeg vil at den skal være tilførsel.
Ida, og så kommer du med Tyskland nå, så da er vi jo helt på bristepunktet her.
Jeg litt mer Frankrike, Nederland. Kanskje Tyskland, for det det litt, altså du skal også stå i presse gjennom den hjemmebanen. Det har jeg kjent på selv også i 2010, at det fordelen med hjemmebanen også, men du har også et mye større press. Altså, det forventes mye mer. Det du får med deg alt. Du ser ting i avisen rundt deg. Altså sånn, alt er tett på, så det der handler litt om om du klarer å bruke det til en fordel, eller om det blir ekstra belastning.
Ja, sånn, historisk da, så har hjemmebane i Podgorica vært en fordel for montenegrinske spillere.
I enkeltkamper, sånn først og fremst, mener jeg, men
nei da, det er
det er mange unge nye der.
Men jeg trenger ikke å bruke formanns
har du et forslag?
Dobbel stemme. Jeg bare sitter her og nyter ekspertetipsene. Men vi har nå altså 2-1 da, på Frankrike, Nederland kontra Montenegro og Nederland. Så det blir jo flertallet som bestemmer her. Jeg trenger ikke å bruke dobbeltstemmen før det ytterst, ytterst nødvendig. Dette panelet jo satt sammen, tross alt, litt sånn. Men det jo litt ulike varianter her. Altså, nå har vi jo fått inn Pers drømmer og virkelighet og så videre. Men vi skal jo nå finne semifinalene, skal vi sette pallen. Og vi har jo da sagt at Norge vinner en gruppe, så Norge jo da i en semi, og møter da toeren i den andre, og der har faktisk alle satt Nederland. Så da blir det Norge-Nederland i den ene semifinalen. Vi enige om det?
Ja.
Og så Danmark nummer 2 der. Her det jo da litt grann dissens. Flertallet mener at de møter Frankrike, mens Per da har Montenegro som en luring der. Da setter vi Frankrike med MNE i parentes. Og minnes den. Og det kommer da altså mer enn en blomsterbukett hvis du får i det tipset, Per. Mer enn en blomsterbukett.
Og hva kan det være mer da, en pasta på Ramada for 365 kroner?
Da kan det hende at du får
Klarion-choice
pasta carbonara til 365 kroner.
Som man kan enda samtale med.
Ja.
Du blir invitert til Oslo til oppsummeringspodden.
Ja.
og da det full servering.
Den kom jo her i Stavanger, eller ute på Sola.
Sola?
Sola, det var grævla dyr. 365 kroner for en pasta carbonara, altså da, men da spurte jeg faktisk, kan den snakke? Altså hvis du skal betale det for en pasta carbonara, så må du faktisk føre en elevert samtale med pastaen. Da man kunne forklare oss relativitetsteorien, eller en del andre ting. Det
helt
meningsløst. Her har vi faktisk mer enn ei høne å plukke med Peter Stordal. Men tilbake til EM-tipset. Per, Norge-Nederland, er du klar for den?
Ja, jag är klar för den, men nu får jag också någonstans den stora, the big picture här nu, att jag hade ju varit jättenöjd om vi kunde ta en medalj med mitt lag. Det är ju liksom, så att jag tror att vi tar brons då.
Ja.
Och jag tror att det blir Norge mot Frankrike, eller Norge mot Danmark, eller vad blir det då, eller Norge mot Montenegro. Jag tror att det blir, fan vad jag samlar nu. Jag är nöjd med ett brons då.
Ja.
Jag kan inte sitta här och liksom säga att vi ska ta guld, det går ju liksom inte, det funkar ju inte så.
Har du sluppet Montenegro nu, eller var det bara drömmen?
Jag tror vi att vi kanske slår dem då i bronsmatchen då.
Montenegro?
Ja.
Ja, men vi har ju Danmark, Frankrike i semifinalen. Flertallet här säger att Montenegro är ute. Nu är det mycket rör här.
Ja, det är ju rörigt när man har sån här tillförsler.
Ja, ja.
Då blir det ju rörigt.
Massa hjärte.
Ja, massa hjärte.
Ja.
Men ja, alltså... Jag går inte i den fällan med Norge nu liksom, att det är så många debutanter och vi behöver tid och vi har bara haft två träningar innan. Vi har väl också bara haft två träningar innan vi kom hit. Och då är de livsfarliga, Norge. Det är det som jag har varit med så pass länge, nästan lika länge som ni har varit. Att det är då de är farliga. Alltså. Så det är min favorit att vinna. Så är det bara.
Ja,
även om vi slog med dem i 9 igår.
Ja.
Men det var som Gro Hammerseng sa en gång när vi slog dem i det här nordiska mästerskapet. Då skulle vi spela OS. Var du med då i Beijing?
Ida?
Och liksom vi bröst upp oss lite och förlorade vi med 10 och Gro sa det att ja, men svenskarna kan vinna de där sommarturneringarna vi har här någonstans, vad det nu var, i Sola eller vad det var. Så jag går ju inte riktigt i den fällan längre, det gjorde jag ju då. Jag trodde ju verkligen att vi kunde slå Norge i Peking, men det gjorde vi ju inte.
Ja, för vi har ju pratat om det, alltså det är starka folk ute, Kari Bratseth Ale, vänsterkantene. Herrem, Solberg, Isaksen, nå har vi også Veronica Kristiansen ute. Det er litt annerledes. Det er 7 mesterskapsdebutanter av flere, fordi at det også er en tropp på 19. Men det er klart det er fortsatt det beste målvaktsparret. Det er Reistad, Bredal, Oftedal, Mørk der. Det er en del gode folk, litt sånn med skader og litt
usikker. Skogran da? Kommer to med i det her?
Jo, Skogran har jo kommet av tilbake, ikke sant? Mener vi
det vi er mest spent på med det norske laget er jo at noen forsvarsbautar er borte. Vi skal spille inn noen nye treerpar. Det tar litt grann tid, og det er nye roller som skal gjøres.
Men hva heter hun? Ardal?
Maren Årdal.
Hun var ikke med i går.
Nei, hun har slitet litt grann med,
med
noen skader. Ja. Det bør kunne gå, men det er litt sånn slitasjeskade som alltid er litt usikkert.
Ja, så du finner ut av det, ikke sant? Og så blir det da en Vilde Mortensen-Ingstad som står mye i midtforsvaret der i går, men hun er jo egentlig vant til å bruke mest krefter offensivt. Hun skal bruke like mye krefter defensivt som offensivt, så ramler det jo på en måte prestasjonen begge veier utover i kampen.
Men vi hadde jo Tore Hergersson etter EM-uttaket som poddgjest forrige gang, og vår store frykt er jo, hva skjer når den fantastiske 90-91-generasjonen blir borte med alle de storhetene med Solbergene og Vikiene og Mørkene og Bredal Oftedal og hele den der...
Alt i flertall.
Ja, som har dratt alt det her. Ja, det virker som det er flere av dem, ikke sant? Og så ser vi jo da en litt annen, sånn som du sier nå, når da store nederlandske navn, for det er jo en Tesvester, det er jo en Abing, det er jo en Schnelder, det er jo en Nusser, som er borte her. Plutselig er Inger Smits, det ser ut som en verdensstjerne, og litt sånn, vi måtte jo omgruppere midtforsvaret i VM også. Plutselig var Maren Årdal der, så ut som en skjoldmøy som har vært med siden vikingtiden, ikke sant?
Men er ikke også det Norges grej litt, at man føder stjerner under mesterskapet, som ingen egentligen utanför Norge tror kan bli stjerner? Det är väl det som är kompetensen. Och det är därför som jag lyssnar på ett halvt öra på alla de här spelarna som är borta. För att titta på vad de fortfarande har. Vem skulle inte vilja ha det här landslaget?
Ja.
Oavsett med de som är borta. Så att jag... Och det är grejen för mig många gånger. När ni har varit uträknade, som ni inte uträknade, men ni kan spela lite på underdog-grejen nu, så för mig är det inte så.
Nej.
Jag vet att det finns ju rätt mycket kompetens i de här som ska leda också.
Men det är lite mer sårbart, men jag följer det där då. Men för att ta det här, alltså du spilte ju in Montenegro här och Frankrike ut av semifinalerna. Men vi står fortsatt med Norge, Nederland och Danmark, Frankrike i semifinalerna med Per sin protokolltillförsel, men där är lite sån dröm och verklighet.
Mm.
Men då är det, och då menar vi då att Norge spelar finale mot?
Det kanske är mot Frankrike då, jag vet inte.
Var vi där, ja.
Det är ju, för men den är svårare så långt när vi liksom har tillförsel och sånt.
Ja, det blir den.
Så Bent får avgöra tycker jag. Han har...
Nej, men jag føler väl sånt sett att...
Norge-Danmark som i forrige
EM. Nej, men også en Norge-Frankrike kan det fort bli. Jeg tror de har en... Jeg er usikker på danskene i den forstand at bredden er der på en måte, men samtidig så er den ikke der. Det er litt av greia. De har et strålende måldagspar de også, hvis da Sandra Toft ikke skjer noe med henne. Men jeg tror at det blir Frankrike.
Men Frankrike og Norge og Danmark har jo det overlegset beste målvaktsparet av de her tre lagene. Det har jo ikke vi. Jeg er jo tacksam för mina målvakter, men vi har ju inte två målvakter i yppersta världsklass. Det har ju inte vi. Och oftast är det ju där någonstans till slut som det avgörs ändå, va?
Ten Hag har visat att vara ganska bra, så att Doyndam
som ja, är ja, visst,
här, det... Sola. Jävla check.
Ja, jag är glad för mina liksom, men det är ju inte Solberg Lunde liksom. Det är ju inte det. Det är ju inte Toft och vad heter hon?
Arenhart.
Det är ju inte det. Det är ju bara att acceptera. Sen är jag ju supernöjd med vad Jara har gjort hittills. Nu fick hon ju boll i huvudet igår tyvärr då, som delegaten inte tyckte var ett öppet läge. Så det, för det var massa försvarare i vägen. Men, så nu är ju hon tveksam såklart. Va? Så är det ju.
Ja. Men vi har satt semin egentligen. Norge, Nederland, Danmark, Frankrike. Flertallet. Det vill säga att finalerna är Norge, Frankrike, Danmark, Nederland.
Ja.
Och då har vi denna pallen. Varsågod.
Nej, då säger jag ju Norge, Frankrike, Nederländerna, Danmark och Sverige då säger jag. Eller vilka möter Sverige då? Sverige möter
Montenegro eller Tyskland
då. Ja, då säger jag Sverige som Montenegro som femma då. Sverige sexa.
Mm. Norge tar gullet, forsvarer EM-et fra det som ikke ble hjemmebane, men som ble Danmark, og VM-gullet. Bronse i OL, det tok Frankrike. EM-finalen sist var Norge-Frankrike. VM-finalen sist var Norge-Frankrike. Norge vant begge de to. Møtte ikke Frankrike da i OL, fordi de kom russer igjen. Her er det da Norge 1, Frankrike 2, Nederland 3. Driver bare Per og drømmer her, eller er det andre?
Nei, jeg jo litt sånn vi setter jo litt Norge på topp på gamle vann også, men jeg synes det vi har sett nå, så det er liten bredde, og vi har våres beste forsvarsspiller og våres beste angrepsspiller er usikre kort i forhold til småskader, som nå var Nora fantastisk i kampen i går, men det er en strekk som fort kan slås opp, og det er lite å bytte på. De må spille rimelig fulle kamper nesten mange av dem som skal dra lasse mest. Hvordan det ser ut litt etter hovedrunden og mot semifinaler. Ja. Så det litt, nesten litt for Frankrike.
Vi må ikke være enige.
Altså fordelen Norge sånn sett på det er jo at gruppa i seg selv er det de sier i Stavanger, det Eden Mad.
Mm, det det. Det det faktiskt.
Där kan du rullera mycket ja. Och du kan bruka och det kan dyka upp någon som på något sätt får självtillit av och får låta stå i det som
det
kan vara med och bidra mer ut i det, men jag är inte säker på att Norge slår Frankrike i finalen, det är jag inte säker på.
Men Norge är ju det enda laget som kan gå och rotera i gruppspelet, första gruppen. Det är ju inget av de andra stora som kan göra det. Mm. Det är klart man hoppas ju det, men på förhand kan ju Norge göra det. Så är det.
Men du hade ju Montenegro föran ditt eget Nederland Per och Frankrike på tredje plats. Vill du göra om på semifinalen och på tipset här eller
Nej, men jag tror inte det. Alltså det är klart att när vi började de här förberedelserna så alltså om jag bara berätta vad våran ambition är, det är ju att säkerställa en OS-kvalplats då. Kommer man sexa kanske så är det 99% chans att man får den. Den är ju egentligen den viktigaste. Nu är det klart efter de här resultaten så är det klart att vi börjar prata också om vad krävs det för oss att ta medalj. Och det blir nog kanske målsättningen till slut, va? Men jag tror att vår målsättning är ändå att komma med de sex bästa. Jag tror att då kan vi göra det så har vi gjort ett bra första mästerskap. Och Det är ju svårt att sitta här med både hjärta och hjärna när man har ett eget lag med också. Men det är klart att vi drömmer om medalj. Det är klart att det är lättare att hänga en medalj runt halsen än en sjätte plats. Det är ju långt svårare.
Men Per, du står på Norge vinner EM foran Frankrike. Nederland tar bronsen. Danmark fjärde plats. Tapende bronsfinale. Montenegro 5.
Ja, ja det hade ju varit en fin...
Ja.
Hade du gett mig bronset nu så hade jag tagit.
Ja, du må inte vara enig. Vi kan sätta upp Idas tips också.
Jo, men det är lite den där Norge eller Frankrike. Spørsmålet är på en måte om Norge håller helt ut. Nu vet vi att Norge är mycket bättre än det vi har sett i någon av de sista kampene i Golden League och mot Nederland igår. Och det är någon viktiga spelare som inte var med, Katrine Lunde, Maren Årdal i kampen igår. Så vi ska ut lur. La oss bli lurt i forhold til at det är mange nye og det har vært et par dårlige kamper, for vi vet jo at toppnivået i Norge är tilsvaret en gullmedalje. Men spørsmålet är at det har vært for variabelt i de siste kampene som vi har sett dem nå.
Men står du på det, eller vil du ha lisens?
Sånn liten Frankrike-favoritt, egentlig.
Ja, du mener at Frankrike tar Norge i finalen?
Det kommer han på. Ja.
Ja, det er et ja-nei spørsmål.
Jeg skjønner at du
Fransk
etter podfag,
men her må du ta valg. Det er ingen som kommer ihåg det. Nei,
jo, vi skal jo lage oppsummeringsepisoder.
Nei, men jeg sier Frankrike.
Du sier Frankrike foran Norge. Og så, hvem gir det bronsefinalen?
Jeg Danmark-Nederland bytta i forhold til Per.
Ja.
Og så Sverige, og så Montenegro.
Ja, det er helt greit. Dette her kan dere finne på våre nettsider også, etter hvert, tenker jeg. Bent, går du inn på en av de andre her? Eller?
Hva?
Hæ?
Nei, jeg kan jo ikke det.
Du vil ha ditt eget?
Ja, jeg må jo det. Jeg må jo det.
Ja,
nå kommer fasiten.
Frankrike.
Ja.
Norge.
Ja.
Nederland.
Ja.
Danmark.
Ja.
Sverige.
Ja.
Montenegro.
Ja, egentlig mer likt Ida sitt, bare du gir bronsen til Per.
Det var snelt, takk Bent.
Danmark ned, men Sverige Montenegro. Men det er jo litt artig at de to norske ekspertene tipper Frankrike som vinner, mens den svenske nederlandske eksperten tipper Norge som vinner.
Ja, det...
han håper jo, hvis ikke han vinner selv, så håper han at Norge vinner så lenge han har slått de med 9 mål i Stavanger, ikke sant? Dette handler om CV, han får komme
ja. Ja, men det...
Nei, vi skal rydde opp. Her sier Pall, Norge, Frankrike, Nederland. Ida, Frankrike, Norge, Danmark. Og Bent, Frankrike, Norge, Nederland. Spennende. Det betyr jo på en måte at det ikke er helt sånn given på forhånd, så det fint. Tusen takk for tipsene. Vi skal da etter hvert få lagt ut bildet av Per med taska, legge ut av disse tipsene på våre nett, altså ikke taska til Per, men det gjør vi jo ikke.
Veska
eller bagger,
ja, det er jo helt andre fora, men veska da for pokker, alt mulig. Har vi noen sånne røvrigheter? Har vi en god Østeuro? Hva skjer med deg, Bent? Ja, det hørte vi.
Ja, altså de fleste røverhistoriene skal jo liksom, jeg vet ikke om det er en røverhistorie, men det var i alle fall så at Rostov sluttet å åke med privatplan efter at de förlorade mot Bukarest då när de skulle gå till Final Four. För att det blev för ägaren blev det liksom en black cat, sen är så en svart katt att man gör inte det. Och det är klart, vi hade ju sådana resor, vi hade ju kunnat vara 400 mil till Europa, så att jag ringde dem och sa vi måste ha privatjet. Och han sa, nej, det får du inte. Men, ge mig några förutsättningar. Okej, åk till Esbjerg då och vinn. Och vinner ni inte, eller förlora. Om ni förlorar kommer du aldrig få private jet igen. Och vi hade ju +2 när det var 70 sekunder kvar. Alla spelare visste ju om det och allting. Och så gör ju de mål och vi tappar bort och får Esbjerg straff när matchen är slut. Och så har Galina Gabi som har suttit och lipat på bänken hela, alltså inte fått stå. Så sa, men gå nu in och ta den då. Och så gick hon in så tog hon den till ringen. Och alla satt i ringen sen ropade chart. Och han stod för det ordet. Sen efter det hade vi private, alltså chartrat prom varenda match. Så det var väl en
sån
typisk
grej. Kanske de fler sådana
det har du inte i det nederländska förbundet.
Nej, det har vi inte. Det har vi inte. Men annars hade vi aldrig fått det. Han sa, förlorar du kommer du aldrig, bör du inte ens fråga mer. Ja. Men sen så stod han för sitt ord också.
En straffredning där.
Och en klasseredning var det också.
Ja. Nei, det er strålende, men du, tusen takk for praten. Tusen takk for at du tok deg tid, Per. Ida, meget godt comeback her, akkurat som du har for Byåsen.
Mer mediokert.
Nå har vi lagt opp igjen.
Ja, men og Bent, da har vi en tips klart. Det litt ulike meninger, men så kan du gjøre opp til din egen mening, og så skal vi ta etter mesterskapet, skal vi oppsummere og se på fasit.
Ja, og bruk gjerne Instagram-kontoen vår da, til å komme med egne VM-tips dere som hører på, eller EM er det vel kanskje dumt med VM-tips nå, men EM-tips kan de kanskje komme med ja, det hadde vært moro å sette om, om vi helt på jordet for det jo mange hjemme som på en måte gode bak computeren de flinke til å skrive da så får vi se hva de kommer opp med
takk for oppmerksomheten, lykke til med EM
takk så mye, takk for at jeg fikk være med det var trevligt
Oi, 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 det råstert. Så henger den siste lille, og så drar den. Oi, 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 for en kanon.